Korsning, korsning. Känner varmt välkomna till Toto Balotto. Det är torsdag den 16 december och senast vi hördes så var vi med om fotbollshistoria. Eller i alla fall lottningshistoria. Ni kommer säkert ihåg, alla ni som hörde vår senaste episod, att vi hade ju lagt upp det som så ambitiöst som alltid att spela in lejonparten av måndagstoto pre-lottningen. Jag pep iväg till fyran, gjorde lottningen med Olof Lund och sen så dundrade jag tillbaka till studion för att ta ner lottningen med dig. Vi var ju då ganska omskakade av det som hände, nämligen att det blev bollstrul och vi ifrågasatte huruvida den här Mikael Heselsvärt skulle överleva det här.
Har vi några nyheter där?
Det har ju varit märkligt tyst.
Ja, det har det.
Märkligt tyst om dem. Men vi konstaterade väl någonstans ändå att ja, det blev som det blev och det här var åttondelsfinalerna som föll. Bara någon halvtimme efter vi hade tryckt av inspelningen, då började det ju snackas ganska så rejält bland de tunga kontorna ute på Twitter. Alltså journalist A-team med Fabrizio Romano och Tank i spetsen. Och så började det komma från The Athletics och vad heter han, tunga britten?
Jaja.
Jonathan, skitsamma.
Jonathan Johnson. han är ju likkip.
Heter han Jonathan Johnson? Jag tror inte han jag tänker på. Hur som haver. Det här slutade som alla vet i en omlottning. Men eftersom det hade liksom rört till det vår måndag tillsammans med Kimpen, det började lacka mot kväll, så kände vi att det är bättre att vi helt enkelt bara tar upp det här igen när vi hörs igen på torsdag. Mm. Och nu är det torsdag, så jag tänker bara kort. Det här är ju såklart lotter som alla är med på numera. Men vi har ju ett historiskt ansvar mot vår backkatalog. Sorry. Att rätt ska bli rätt. Så jag tänker bara att jag rabblar åttondelsfinalen så får du kort komma in med lite inspel, kommentarer, tankar och sådär. När känns, det nu ändå har marinerats några dygn.
Ja, exakt. Det känns spontant ofräscht, men vi gör det.
Men du kanske precis som jag, eller många av våra lyssnare precis som jag, fortfarande är i liksom den första lottningen. Den tänker jag spontant, den satte sig hårdare i mig än vad den andra lottningen gjorde.
Alltså vi försöker liksom ta oss ur greppet, klon.
Så en gång för alla så ska vi nu försöka landa i vad det blev för åttondelsfinaler. Det blev PSG mot Real Madrid. Mm. Väldigt kul att då Cristiano mot Messi, som vi snackade upp i senaste avsnittet som den eventuellt sista gången de möts, blev ju istället då Sergio Ramos ritorno till Santiago Bernabeu. Såklart, första gången han lämnar Real Madrid på, vad blev det, 15 år.
Exakt, om man nu ska spela, jag vet inte vad som händer.
Fast det får man får väl, han har väl alltså såhär, han smög in i några matchgrupper här för några veckor sedan. Sen dess har han varit borta igen, men nu så heter det väl att han tränar med laget och jag förutsätter att när det drar ihop sig för Champions League-slutspel, då är han redo. Så får väl Kimpembe flytta på sig.
Ja, han har väl kommit till PSG för att vinna Champions League. Mm. Så det får man nästan anta. Annars hade han varit borta, eller det hade ryktats mer att han skulle bort i januari om det är så att det finns en situation. Mm. Sen vet vi någonstans det tycker jag ändå vi kan slå fast, att vi vet att det är struligt i PSG:s organisation och att långt ifrån alla är nöjda.
Men så är det. Och så finns det ju andra intrikata delikatesser här med Kylian Mbappé som är Real Madrid bound.
Han har varit ett tag nu.
Ja, vi har ju Messi då tillbaka i Spanien mot Real Madrid. Neymars skada, hur blir det med den? Och så vidare och så vidare.
Ja, det är ju precis där i månadsskiftet och syrrans födelse.
Karnevaltider.
Ja.
Ja, det blir en rysare. Vi har ju suttit och hyllat Real Madrid mest hela hösten här. Oddsmarknaden har ju i alla fall gjort PSG till knappa men ändå tydliga favoriter att gå vidare från det här dubbelmötet. Håller du med?
Jo, men det måste jag ändå göra. Alltså, jag förstår oddsmarknaden, jag ska inte gå emot så mycket, men alltså, de är ändå favoriter med den spetsen de har. Men sen så vet man att som kollektiv så är Real Madrid starkare, så att jag är ändå, om jag ska ta någon sida så tar jag underdog-sidan här om jag ska spela själv.
Ja, för det var det jag tänkte. Jag tycker de är lite för stora favoriter. För några dagar sedan, innan den här lottningen, så hade jag ju hellre lagt 100 riksdaler på Real Madrid att vinna Champions League än att lägga dem på PSG att vinna Champions
definitivt.
League.
Det finns ett värde i Real Madrid, tycker jag.
Jo, fast jag tror jag också att jag tänker bortom själva oddset och värdet. Om någon hade frågat mig för 4 dagar sedan, Vilka tror har störst chans att vinna Champions League av PSG och Real Madrid? Så hade jag nog sagt Real Madrid. Men nu när de lottades mot varandra, ja, det... så nickar jag med i att PSG är favoriten. Ja. Förstår du vad jag menar?
Jag
att
det finns, något, menar,
det finns något paradoxalt i det.
Jag lägger en ganska stort historiskt värde i, alltså när jag spelar i Champions League och i ett slutspel. Alltså jag tror väldigt sällan på de lagen som inte har vunnit än. Sen så gick jag ju all in förra året på PSG. Det var året de skulle vinna. Jag får ju absolut inte de känslorna för PSG den här säsongen med Pochettino och med allt som har varit och så som de ser ut på planen faktiskt. Det kan ju vara helt enkelt en historia där PSG behövde tid med sin nya manager för att sen kunna lyfta och bli bra i mars, april, maj. När man ska vara bra, då är det all respekt till Pochettino. Men tills jag ser det, jag kommer inte vara den som står längst fram på barrikaderna för det scenariet. Men efter jag sett det så är jag villig att ta med mössan och vara mjuk i nacken och buga inför storheten Pochettino. Men tills vi är där så kommer jag inte tro på det.
Lanserna du har dragit för Pochettino, de är inte många.
Jo, men det har varit lite kul.
De är
också
inte många.
Leder Kings knä. Finns den kvar på den? Ja, men jag tror det fortfarande.
Det var,
Jon Evret lever.
Det blev något märkligt efterspel på dina armbågar gentemot Ledley Kings knä förra veckan som jag inte riktigt fattade på Twitter.
Nej.
Det var en diffus banter. Anywho, Sporting från Lissabon bytte ut Juventus mot Manchester City. Mm. Det kan de nog inte ha varit speciellt
nej,
nöjda med Amorim och gänget.
Nej, det är klart de inte är.
Det kan ju bara sluta på ett sätt det där.
Enkelriktat.
Såklart. FC Salzburg, de bytte ut Liverpool mot Bayern München.
Ja.
Så att där var det ju
liksom
ett topp tre lag mot ett annat topp tre lag.
Jo, men det blir väl, ja, dels är det Österrike-Tyskland och jag gillar ju kontexten i alla Österrike-Tyskland-möten, framförallt landslag, och speciellt om man går tillbaka i historien med Mattias Sindelar. Det finns ju ett Never Forget-avsnitt om honom och hur han firade mål och seger för Österrike framför Adolf Hitler. Som satt på Tribuna d'Honor.
Jag har alltid tyckt att det där Never Forget-avsnittet, alltså om Mattias Sindelar, är lite meta. Ja. För att man kan ju inte glömma bort någon man aldrig har hört talas om.
Nej.
Förstår du?
Ja, jag fattar.
Och det är väl Mattias Sindelars grej. Alltså hans claim to fame är väl att han är den mest bortglömda världsspelaren i fotbollshistorien.
Ja, men lite så faktiskt. Framförallt när vi pratar om världsspelare som är en av världens bästa spelare genom tiderna. Alltså Mattias Sindelar. Och jag tror att så här, när vi pratar om världens bästa fotbollsspelare topp 10 så är det klart att ingen, möjligtvis några av mina kusiner uppe i Obertiliach utanför Linz. Men annars kommer inte Mattias Sindelar upp. Så lyssna på det, finns på Spotify. Det är bara kliva in och söka Never Forget. Det finns nästan 100 avsnitt där. Kommer en säsong 2 också, någon gång i framtiden.
Oddsmarknaden ger i alla fall Bayern München någonstans 91-92% sannolikhet att gå vidare från det här dubbelmötet. Ja. Jag säger inte emot, jag kommer heller inte sitta och klicka underspel i det här dubbelmötet.
Definitivt inte.
Det känns som att det kan bli rejält målrika historier. Inter mot Liverpool. Inter bytte ut Ajax och så Liverpool då, som till en början drog Salzburg. Men man får lite släppa den där första lottningen, känner jag. Inter mot Liverpool. Wow!
Ja, otroligt möte. Och alltså, om Inter kan fortsätta att utvecklas under Simone Inzaghi. Fortsätta att liksom, kanske bli lite mer ramstarka. För de har inte ställts på prov, tycker jag, riktigt än. Under den här säsongen, med tanke på hur Serie A ser ut och de problemen som
de proven de har ställt sig för på riktigt är ju Real Madrid.
Real Madrid, ja,
och det är två torskar, inga gjorda mål framåt, tre i
bakom. Men möjligtvis någon möte i Serie A, men det man kan ta med sig positivt för Simone Inzaghis lag, det är ju att man har blivit bättre och bättre och bättre hela tiden, så att det är liksom det är inte en stigande formkurva, utan det är en ny tränare i ett lag. Snarare så är det liksom ett lag som är på gång och fortfarande har utvecklingspotential inför det här mötet. Men det är klart att Liverpool är mega favoriter och rubrikerna var i Italien. Rolig första sida på i Gazzetta när de körde. Alltså, vi har inte det uttrycket på svenska, men break balls, alltså säger man ju på engelska.
Mm.
Alltså någonting helt irriterande. You're breaking my balls typ. Mm.
I som italienska en nagel i ögat är väl
Nej, det är det inte. Du är en jävla nagel i ögat på någon liksom som inte tycker om dig. För att du är där hela tiden med ditt jobbiga jävla sätt. Jag är en nagel i ögat på Hockey Sverige lite grann.
Men, du bryter väl Hockey-Sveriges balls.
Nej, du är mer... jo, men det är ändå inte samma. You're breaking my balls. Du är fett irriterande, din jobbiga jävel. Alltså,
jag säger inte att det är samma, men det tangerar.
Girare le palle, alltså, är det på italienska. Alltså, man skruvar bollarna. Alltså, det är väl det bildligt, sådär, lite grann. Och då körde de en liknande med le palline, alltså småbollarna. Så fattar du vad jag menar? Jag tror att alla lyssnare fattar. Att det var ju fett jävla irriterande för Inter i alla fall. Att det blev som det blev med Liverpool. Mm. Men för oss neutrala i ett sånt här möte så är det ju fantastiskt.
Alltså jag kan säga så här. Odds efter den samlade spelmarknadens sannolikhetsbedömning kring att Liverpool ska gå vidare från det här mötet. Någonstans runt 81-83% kommer jag aldrig röra. Alltså, så bra tycker jag inte det är. Mm. Så högt håller jag det här Inter som du är inne på.
Framförallt
ett lag som blir bättre och bättre.
Det är en cupmatch också.
Ja, men det är det jag menar. Alltså, jag skulle aldrig sitta och ta Liverpool att gå vidare här till 1-22.
Ja, med ett head-to-head-spel i en serie, liga, till de här oddsen, skulle de ju bara kasta sig över och spela Liverpool. Men i ett head-to-head-möte, eller på att säga, men i en rak match, två raka matcher över 180 minuter, såklart, så kan allting hända. Och inte det bra, det är väl budskapet här till de som inte har sett dem. Sen
tycker vi att Liverpool är otroliga också.
Nej, men alltså, Liverpool kommer gå vidare. De är mega favoriter, men ja, som sagt, åttondelsfinal.
De är mega favoriter, de ska vara väldigt stora favoriter, ja. Men så här stora favoriter tycker i alla fall jag ska
vara. Kanske lite stora.
Chelsea drog i Lille igen. Ja. Alltså jag hade kunnat hålla på med den här lottningen fem gånger till. Chelsea hade dragit Lille varenda gång. Mm. Det var ju någonting med den där Zenit-kvitteringen på tilläggstid som gjorde att man kände direkt, det här kommer Juventus få sota för.
Ja, faktiskt.
Men det kan såklart också bara sluta på ett sätt. Jag har liksom den största respekten för Lilles insats under den här Champions League hösten. Mm. Där har de ju imponerat stort, måste man ju säga, med tanke på vilken sommar det var och de problem som omgärdat klubben och spelare som lämnat. Det är bara att ta av sig hatten. Men man ska komma ihåg att man gör det mot ett hackande Sevilla, Wolfsburg och Salzburg.
Ja,
så att det är någonting helt annat med de regerande, rättmätiga Champions League-mästarna. Det kan bara sluta på ett sätt där.
Ja.
Villarreal mot Juventus.
Mm.
Juventus hade ju alltså då Sporting från början. Villarreal fick Manchester United. Och det var ju där strulet började. För de kunde ju inte få Manchester United. Och så blev det väl istället. Vilka drog Villarreal egentligen då? Jag kommer inte ihåg.
Nej, det vi pratade om det. Ja, typ. Ja. Absolut.
Det kanske var. Nej, Liverpool hade ju Salzburg.
Ja, just det. Skitsamma.
Anywho.
Vi skulle ju glömma det som
ja,
var.
Ja, vi glömmer det som var. Villarreal mot Juventus.
Exakt. Nej, men alltså, det är återigen en favorit som är tydlig. Juventus bör vinna. Just nu, i dagsläget, så ska de ju möta Bologna borta i helgen. Jag tror att det blir en tuff match. Man har Dybala skadad, man har Chiesa skadad. Det är ett mittfält som uppenbarligen inte funkar. Däremot så kan man ju prata om att Juventus har blivit just ramstarkare. Alltså Max Allegris tunga Juventus är väl lite tillbaka. Men det är för dåliga spelare som ska avgöra matcherna. Och man har inte råd med skador i Juventus.
Nej.
Och nu är det ju mycket snack i italiensk media om att Det blir en renovering och att man redan i januari kommer inleda den här renoveringen av truppen, men de spelarna som jag läser på väg till blir jag inte jätteimponerad av, i alla fall inte inför en Champions League vår.
Jag tycker snarare det är slagsida ut på den här renoveringen i januari,
ja,
än slagsida,
så här,
på in.
Så här, köper de Vlahovic, vilket jag tror att de inte kommer göra, utan jag tror att han kommer gå utomlands eller utanför italienska gränserna. Det vore ju såklart en megavärvning, men nej, jag ser det inte riktigt hända med tanke på den konkurrensen som finns nu med allt från Real Madrid till Manchester City, PSG och så vidare.
Vad är det för andra namn som nämns här, tänker jag bara att vi kan upplysa våra lyssnare på. Jag vet att det pratas ju väldigt mycket om att Kulusevski kommer lämna, att Juventus tar en medveten förlust här på en 10 miljoner euro. Det har snackats mycket England, Tottenham, Arsenal och så vidare. Jag läste i morse att Arthur också, liksom, man admit defeat, även fast jag tycker att man inte har gett Arthur chansen ordentligt. I synnerhet med tanke på hur mittfältet har sett ut under den här säsongsinledningen, eller hösten. Fan, vi har snart varit igång i 4 månader. Ja, håll med mig. Håll med mig att Allegri och Juventus har ju långt ifrån gett Artur de minuter han ska ha för att göra bedömningen. Nej, det här går inte.
Nej, och sen har han varit för dålig på träning.
Ja,
och
exakt. Jag har väl inte sett honom på träning. Och han
men
kanske
så liksom... Federico Gatti in från Frosinone och Rugani ut. Och sen så har du Nicolò Rovella, vet du vem det är?
Det är från Genoa.
Ja, exakt. Och Denis Zakaria. Alltså, du vet...
Alltså, Rovella, han tycker jag är lite svårbedömd. För att det är så här, ja, jättefin och spännande. Och jag tycker han ser bra ut. Men det är också i Genoa. Mm. Förstår du vad jag menar? Alltså, man har så svårt ibland att se vem som faktiskt är bra på riktigt i ett dåligt lag.
Ja, men på mittfältet liksom, och Denis Zakaria in, och sen så ska Arthur Ramsey ut, och så kollar man på anfallet då ska Martial in, ska Macka, och det är två spelare som jag gillar framförallt, alltså Martial är ändå på något sätt skulle kunna vara Dajove om man får ut honom. Det är en bra spelare att komplettera med. Och om man kollar på de som är på väg, det är Morata ut. Jag tycker han är iskall, han hamnar fel i det här Juventus. Så vet jag om att han avgjorde kvartsfinaler och så vidare och tog Juventus till en final och var jävligt bra. Och det är det vi går in i nu, det vill säga en Champions League-vår. Men ändå Morata ut, och jag tycker det känns fräschare i alla fall. Och det känns som att det är positivt om man skulle ta in både Scamacca och Martial. Men det är saneringen, om ska jag säga, renoveringen. Och jag vet inte, det kommer inte höja Juventus så mycket.
Fan vad, alltså nu Martial då, liksom det senaste namnet i snurran, inte för att han är klar för Juventus, men det är ett märkligt spår Juventus har liksom slagit sig in på. Det här med att ta fransmän som är på en tung plats i karriären. Mm. Eller som i alla fall är på väg ner i karriären. Alltså Rabiot, Matuidi, Patrice Evra.
Men känslan alltså, i alla fall, jag tycker med det här med de som ska ut, är ju så här, Rogani har inte funkat under flera år. Gammalt, även om han bara är 27. Gammalt som inte har funkat, bort med det. Arthur uppenbarligen också en sån här spelare som är dyr, kostar mycket lön. Bort med honom, in med någonting ungt, fräscht. Och, alltså så här,
är
Morata,
transfern Arthur Pjanic och allt som liksom alltså, ingick i den, är det den mest meningslösa transfer som gjorts? Alltså, snacka om kapitalförstöring.
Jag menar så här, Martial är alltså bara 26 år. Mm. Det ska icke liksom glömmas bort. Han kan verkligen hitta en vår i Juventus. Morata är inte jättegammal heller, men han är 29, ska fylla 30 nästa år. Så att Scamacca och Martial kommer in, det är bra. Man ser ju strategin här, och Kulusevski nämns inte de senaste rapporterna om kring den här renoveringen, att han är en av de spelarna som ska ut, och det tycker jag är bra. Alltså, behåll de unga spelarna, försök att hitta dem, och kollar man på den speltiden som man har fått, det är inte jättemycket i minuter, men det är många matcher, så att jag menar, så att det finns ju en viss tro ändå från Allegris sida på Kulusevski,
med och betoning på viss.
Ja, absolut, med betoning på viss, men Max Allegri är ju den gamla skolan. Du får fan visa då att du får jobba hårt och visa för din tränare om du vill ha den där platsen.
Du hatar inte den gamla skolan.
Nej, det gör jag inte. Jag vet att jag inte gör det. Men det är det han håller på med här, Max Allegri.
Jag hatar
han
bygger, inte heller den gamla skolan.
Han bygger ett pannben, men problemet är ju att det är bara till för någon som kan faktiskt ha förmågan att bygga pannben under Max Allegri. Är Kulusevski en av dem, då kommer han bli bra i ett framtida Juventus.
Vi ska återkomma till Italien, vi ska återkomma till pannben. Vi ska bara slå fast att den samlade spelmarknaden ger Juventus någonstans 65-66-67% sannolikhet att gå vidare här mot Villarreal. Jag håller med om att Juventus ska vara favoriter, absolut, men jag är imponerad av det här Villarreal. Jag tycker att de gör väldigt mycket rätt som klubb. Det har vi varit inne på tidigare med kontraktsförlängningar. Dels på sin bästa målskytt genom historien, Gerard Moreno. Han ska ingenstans. Han kritade väl ett 6-årskontrakt här nu och visar att jag kommer avsluta min karriär här. Men framförallt så har man ju förlängt kontrakten med Jeremy Pino och med Pau Torres lyckades man behålla i somras. Därtill finns ju ett jävla knippe av rutinerade spelare. Man har satt värvningar, alltså Danjuma. Vad är det för jävla värvning att göra från Bournemouth i Championship? Går in och liksom är svinbra i Champions League. Mm. Så att väldigt mycket är ju på plats i det här Villarreal. Man har en bra cuptränare i Unai Emery. Man är starka hemma, och det är ju ett lag som visade, inte minst här nu borta mot Atalanta i gruppspelsavslutningen, att man också har stora prestationer i sig med kniven mot strupen när det är vinna eller försvinna läge. Så att Ja, jag höjer ett varningens finger för de gula ubåtarna.
Ej dumt, ej dumt. Nej. Och mycket handlar ju om vad det är för Juventus som går in i den här åttondelsfinalen. Hur skadeläget ser ut och vilka spelare som man eventuellt har fått in. Och vilken effekt, för de hinner ju, man hinner ju se ett par, tre veckor väl av de här spelarna förmodligen i ligaspelet innan man kliver in. Så att
22 februari är det avspark det på El Madrigal.
Det är inte så att man kastas över, liksom, kastar sig in på Betsson och lägger ett spel i det här mötet. För det är så jävla mycket som kan hända innan, innan första mötet börjar.
Kom ihåg när vi satt för ett år sedan och man tog Atletico Madrid tidigt när de hade lottats mot Chelsea. Sen kom Tuchel.
Ja, exakt.
Slakt två månader senare.
Verkligen.
De två sista åttondelsfinalerna är Atletico Madrid just mot Manchester United. Jag tror att båda de här lagen var ganska nöjda med omlottningen. Alltså, Manchester United blev av med PSG, Atletico Madrid blev av med Bayern München. Mm. Så att det här är nog två lag som gick stärkta ur den där omlottningen. Men med det sagt, oerhört ovisst möte på förhand, tycker
jag. Men det är också ovisst med dels situationen i Atletico Madrid, för att man tycker att de har så mycket mer att ge med den truppen. Vad händer i januari? Så lite kan man...
Jag menar, så svajiga som Atletico Madrid ser ut nu, kommer inte de vara om två månader?
Helt förmodligen kommer det inte vara det, och jag tror också att det eventuellt kan hända lite på transfermarknaden. Som du säger, de borde vara bättre, de borde ha fått ordning på det där anfallet. Det kan ju vara så att Jao Felix flyger där till exempel, eller någon annan i anfallet.
Man har också haft enorma skadeproblem i backlinjen
absolut,
den här hösten.
Absolut, absolut. Och det kan vara ordning på det. Samtidigt som Manchester United också är i ett läge, vad händer i januari? Vad händer under Rangnick? Kan få hela vintern, få hela jul på sig, hela januari på sig att få ordning på det där laget. Det kan vara ett Manchester United som är på riktigt topp Premier League-nivå, men det kan också vara ett Manchester United som inte har landat väl under Rangnick. Så att det är ett möte man inte rör så här tidigt i alla fall.
Ändå ganska tydlig favorit på Manchester United här, tycker spelmarknaden. Jag tycker att det ska vara lite jämnare. Alltså.
Tycker jag också.
Och med det sagt då, så pratar vi 61-63% sannolikhet ger spelmarknaden
också
Manchester
en bättre
United
historia,
i detta nu.
Också en bättre historia de senaste 10 åren på Atletico Madrid, med många spelare som har gått in i åttondelsfinalmöten i Champions League och gjort det bra. Så att nej. Jag hänger inte riktigt med på den prissättningen.
Sista åttondelsfinalen, Benfica mot Ajax. Här är det ett enorm favorit på Ajax, och det ska det ju vara. Benfica, de kan störa lag i en halvlek.
Mm.
Men över 4 halvlekar spelar Ajax på 90% av det man har visat upp under hösten.
Mm.
Då räcker inte Benficas 100% till någonting över 180 minuter.
Det är en träffmatch de kan få i första mötet i Portugal. Och sen, alltså, som man eventuellt skulle kunna spela då på ett resultat där man
får
åker
efter
till
Lissabon där?
Nej,
jag hittar inte, jag kör Portugal.
Jaha, nej, jag vet att Benfica spelar i Lissabon. Så att det är jag helt med på. Jag gillar att prata om Portugal generellt sett, ja. Sådär, lite större. Det nya Spanien för övrigt. För alla resenärer. Alltså alla Edge, jag åker inte till Torrevieja längre och köper huset. De åker till Lissabon.
Just det, just det. Det var det.
Nu sa jag ju Lissabon när jag skulle säga Portugal. Tänkte du på det? Ja, det reagerade du inte på.
Det var det. Det var åttondelsfinalerna. Nu känns det som att vi med gott samvete kan stänga Champions League för nu. Vi kommer givetvis ta tag i den tråden igen när det lider på andra sidan nyåret.
Jävla långt dit var det är vi ens
pandemin. Nu kan man stänga den initiala taken på åttondelsfinallotterna.
Det tog en halvtimme.
Och så vet vi att jättemycket kommer hända fram till mitten av februari när det är comeback för den här turneringen, och det tar vi då.
Ja. Jaha. Nu lider året snart mot sitt slut, och vi vill skicka en hälsning, en extra hälsning till alla våra härliga vänner på K-Rauta som har varit med under hela 2021 och gjort varje månad till någonting extra. Ja, men jag tycker verkligen det. Vi är stolta att ha dem som samarbetspartner, och att de lyckades till och med under 2021 att få Gusten att bli en hobbysnickrare. 2022, hörni, det blir mitt år. Avsluta året med K-Rauta. Gå in på krauta.se, för nu är rean igång. Skynda dit, hitta fina erbjudanden på verktyg och prylar som får dig redo för alla härliga renoveringsprojekt under 2022. Passa också på att starta nya året med att bli medlem i deras kundklubb för att ta del av alla mängder erbjudanden som kommer komma nästa år. Avslutningsvis, stort tack Kårauta. Kitos, kitos. Vi älskar er. Ni som har lyssnat på Toto 5, ja, ni som inte har gjort det, gör det. Men ni som har lyssnat vet att vi gör den podden tillsammans med Stadium. Och de fina gamla Norrköpingsföretaget har ju ett engagemang och gör ett jobb bland klubbar och föreningar i landet för att skapa en så bra sportmiljö som möjligt. Och de försöker alltid möjliggöra förändringar och jobba ständigt med utveckling, både internt och externt med föreningar och klubbar. De lever efter sin vision och i samarbete med föreningar och andra delar av samhället så vill de inspirera fler till ett liv i rörelse och helt enkelt aktivera världen. De stöttar väldigt många föreningar och det här tycker jag är bra. Som jobbar med projekt som riktar sig till ungdomar som på olika sätt befinner sig i utanförskap. Och Stadium vill ju såklart motarbeta det. Ett exempel på deras arbete är FC Rosengård. De har gjort fantastiskt. En annan klubb de är med och stöttar är BP. Och i frågor kring jämställdhet och aktiviteter för unga så har Stadium ett väldigt, väldigt nära samarbete med BP. Och det är ju Europas största förening för både pojkar och flickor. Alltså det är 3000 boys och 1000 tjejer som spelar fotboll i BP. Och målet där är att jämställdhet ska genomsyra hela verksamheten. Med fokus på ja men, resursfördelning. Och det är lite så här tråkigt, vadå resursfördelning? Men det är så otroligt viktigt att man får samma möjligheter att satsa på sin sport, både pojkar och flickor. Det är lika behandling såklart och ökad kunskap kring de här ämnena. Och jag som är väldigt nära i Stockholmsfotbollen vet att BP gör ett fantastiskt jobb. Så vi säger stort tack till Stadium för att ni är med så nära och stöttar Toto Fam. Och att ni gör ett fantastiskt jobb där ute.
Innan vi gör någonting annat så skulle jag bara vilja lyfta den intervju som Niklas Maripo gav till Degerfors IF, alltså hans arbetsgivare och klubb, som de publicerade i sina kanaler igår, tror jag att det var. Onsdag, ja. Ni som inte läst den, läs den. Den finns retweetad mest överallt på Twitter. Googla, gå in på Degerfors hemsida. Den är inte speciellt svår att hitta. Men där så öppnar ju Marpan upp väldigt öppenhjärtigt och tydligt om varför hans år sett ut som det gjort.
Han, det var lite konstigt, för man såg ju Niklas Maripo som en nyckelspelare och så var han tillbaka till Allsvenskan igen, ett mål som man har haft länge. Valde bort andra alternativ kan jag säga. Vi hade ju italienska klubbar till honom och ja, men det fanns alternativ och det fanns ju framförallt en livsriktning att välja där. En väg att vandra. Och jag menar, hade han gjort det bra i Serie B till exempel, ja men då fanns det ju möjlighet att gå upp till Serie A. För det var bra klubbar ändå som var ute efter honom.
Vilka är han valde? Vi?
Nej, det är jag, Mauro Garra och en polare till mig nere på Sardinien. Och så.
Var det han du körde Swan Glasses med?
Nej, det var det inte. Däremot, en polare som agent nere, advokat, men jobbar tajt med Cagliari till exempel.
Jag fattar. Ah, nej, men hur som helst, till Degerfors efter emotsedda allsvenska comeback så värvade de bland annat in då Niklas Maripo. Han skulle då äntligen nå allsvenskan. Han har krigat på i en herrans jävla massa år sedan han lämnade AIKs organisation.
Varit i andra divisionen i staterna bland annat. Alltså, gnuggat i Akropolis. Man kände, kanske inte blir någonting där. Och så äntligen, wow, Degerfors.
Finland också. Åland.
Marie Fred till och med.
Mariehamn.
Sorry.
Åland.
Exakt. Mariehamn, ja. Åland.
Nej men precis. Och så spelade han ju en hel del under försäsongen i inledningen av Allsvenskan. Men sen en dag så var han bara liksom borta. Ja. Och det kommunicerades inte att det var någon baksida eller att det var strul med något knä eller vad det nu var. Utan han var bara borta. Och vi har ju ganska liksom, goda gemensamma vänner. Och man undrade, vad händer med Marpan? Liksom,
Var är han?
Exakt. Vad är det för säsong? Vad fan är det som händer? Men då förstod man ju att nej, men det är något annat som strular och felar och som inte riktigt stämmer. Och läser man den här intervjun så förstår man varför. Marpan är ju väldigt öppen då med att han har mått psykiskt dåligt och att det det kulminerade inför matchen mot Norrköping i våras. Och sen dess så har han inte varit i spel eller träning överhuvudtaget. Att Degerfors har hjälpt honom jättemycket och att han bara har bra och gott att säga om miljön han har fått vara i ever since. Men att det här handlade om att det blev liksom en för stor smäll för honom att spela allsvenskan igen och att nå dit han trodde skulle vara liksom slutmålet för att bli förverkligad som människa inte var tillräckligt, utan att han i det kände att nej, men det här var ju inte det jag behövde.
Nej.
Det är något annat som är trasigt. Att det blev en jävla smäll till insikt. Vi önskar ju såklart Marpan allt gott i livet, ett tillfrisknande och att allting ska bli bra. Men jag tycker samtidigt att det är jävligt starkt och modigt av, alltså om vi nu håller oss till presens, att han liksom öppnar upp om det här och pratar om det här och på något sätt försöker avstigmatisera de här delarna av i synnerhet om manlig elitidrott. Att det finns ett tabu kring att prata om att man kanske känner sig ganska skör eller svag, om man nu vill använda det adjektivet, kring sitt mentala mående.
Det här är också under en höst när filmen Tigrar, baserad på Bengtssons bok om psykisk ohälsa inom, alltså där var det elitidrotten. Vi har gjort ett avsnitt med honom som vi rekommenderar att lyssna på. Många som ändå har öppnat upp. Jag vet inte om den boken, den filmen kan ha hjälpt honom, men ändå.
Nej.
En rätt utveckling, det är kanske det jag far efter här.
Absolut. Och det är ju verkligen det som man vill understryka i det här. Men det var några som hörde av sig till mig igår och sa det. Men det blir så motsägelsefullt när ni liksom ena stunden sitter i Toto Balotto och pratar om pannben. Och att folk har mjukglass till pannben. Och, ja, men verkligen.
Blir det? Motsägelsefullt?
Nej. Det var det jag skulle komma till. Att det är äpplen och päron, tycker jag. Att ha sin mentala hälsa och sitt psykiska välmående på plats.
Herregud.
Och att det svajar. Och att när det kommer till de pur fotbollsmässiga egenskaperna, ha ett pannben eller egenskaper som vi benämner som pannben. Eller att man liksom viker ner sig mentalt när det kommer till crunch time i slutet på en avgörande match eller en säsong eller en straffläggning eller vad det nu är. Alltså, det är olika saker för mig. Så, och det hoppas jag att alla andra fattar också.
Men vi kan ju stanna bara i den här studion. Alltså, det finns väl ingen i den här branschen eller i någon annan bransch som har samma pannben som jag har. När det gäller att arbeta och göra saker. Ah, okej då, kanske finns någon. Men jag har ett jävla pannben, arbetspannben. Ja. Och jag gnuggar på. Men jag har väl några hundra terapitimmar det här året. Och det är liksom, det är två olika saker.
Mm.
Jag kan prata om pannben i en yrkessituation, men samtidigt så är psykisk ohälsa någonting helt annat.
Exakt. Pannben på en fotbollsplan,
ja.
Alltså så här, det utgår ju inte någonstans ifrån hur du mår.
Nej.
Som person och människa.
Nej.
Det för mig är två ganska olika saker.
Och så hade Marpan spelat match mot AIK så tror jag fan han hade varit bra. Ja, och han hade klivit in i situationen trots att han har mått som han har gjort.
Ja.
Sen är det klart att allting räknas, hur du mår vid sidan och allting som händer. Det finns en disclaimer i det. Men det är inte det vi pratar om. Man ska kunna skilja på pannben.
Exakt, för man måste också kunna plussa fotbollsspelares pannben. Man måste kunna plussa.
Definitivt.
Fotbollsspelares psykiska förmåga att överkomma, vad vet jag, Caroline Seger.
Mm.
Hennes missade straff mot Kanada i OS-finalen. En månad senare, ja, men då är det liksom nyladdade batterier, då är det VM-kval, då kör vi igen.
Mm.
Alltså, det måste man kunna plussa utan att för den sakens skull mena på att alla som brottas med en psykisk ohälsa. Eller ett,
liksom, men Caroline Seger brottades ju inte med psykisk ohälsa.
Nej.
Det är det som är den stora skillnaden.
Nej.
Hon var deppig för hon hade missat en straff.
Ja, det var en jävla smäll. Det var ett jävla nederlag. Men okej, okay, hur går jag vidare från det här? Ja. Det är bara att knyta dojen och köra igen. Liksom.
I ett sånt läge.
Det
är
kanske hon gjorde.
Men,
absolut. Jag vill bara du verkar ju sannoliken vara med mig.
Ja.
Och det tycker jag bara liksom så här, om det finns lyssnare där ute som kanske utgår från att det här är samma sak eller att de är starkt sammanflätade med varandra, så tycker jag att det är viktigt att verkligen separera dem. Mm. För att pannben i idrottsmässiga och i det här fallet fotbollsmässiga sammanhang, det är för mig något helt annat än hur man mår psykiskt.
Ja.
Både på, men kanske framförallt utanför plan. Och med det sagt, alltså all styrka och kärlek och värme till Marpan och alla andra som brottas med psykisk ohälsa. Och att man kanske inte mår så bra rent mentalt. Men med det sagt, pannben på en fotbollsplan är någonting jag alltid kommer liksom så här, dels tycka mig kunna identifiera, dels kunna prata om, dels kunna lyfta eller dels kunna ifrågasätta.
Absolut. Jag tänker också att här skulle man faktiskt kunna göra en brygga över till Pavel Cibicki och rättegången som har varit och domen som har fallit på honom. För jag tycker också att det är viktigt att hålla isär olika saker när det gäller den soppan, så att säga.
Ja.
För det första så önskar jag att han har bra folk kring sig just nu. För att jag tror inte att han mår speciellt bra.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Jag tog intervju med honom.
Det sa han väl själv.
Ja,
det här
exakt.
Önskar inte ens min värsta Nej. Fiende. Att må som jag har mått.
Nej, och det var inför. Men han hade en ganska stor tro på, att, på en friande dom även i...
Hovrätten.
Hovrätten var det, exakt. Nu,
Lissabon.
Det går väl, exakt. Det går väl att överklaga till högsta domstolen, men det är högst otänkbart att det kommer gå dit. Men det är inte det vi ska prata om, det juridiska här, utan dels har han mått jävligt dåligt av spelskulder. Och att han nu efter det här högst troligt i alla fall inte kommer spela fotboll mer, för han fick väl en avstängning på 4 år, tror jag.
5 år.
Var till och med 5 år? Ja, men någonstans där. Alltså någonstans här, även om han har gjort fel, så lider jag med människan i det här läget. Jag lider med Pavel Cibicki och önskar verkligen att det finns folk runt honom som tar hand om i det här läget. Och så såg jag bara någon som skrev till oss om att så här, nu ska alla spelbolag raderas. Om man tar bort alla spelbolag så slipper det här problemet. Så är det ju inte heller. Utan mycket av liksom, de illegala spelen, matchfixingsspelen, det pågår bort i Asien. Det kommer alltid finnas. Och det är agenter och det är vägar till de spelen som är en del av en illegal spelverksamhet. Alltså på spelbolag och alltså oavsett om de är statliga eller privata.
Syndikat.
Illegala spelsyndikat pratar vi om liksom, där de här spelen läggs. För du kan inte gå in på valfritt spelbolag och lägga 300 000 på en match. Utan det går inte. Det finns varningsklockor. Det finns ett globalt system där alarmklockorna ringer om ett spelbolag åker på. Det finns ett samarbete däremellan. Utan snarare är det ju bra idag att vi har en spelreglering. Även om det finns saker att säga om den också. Framförallt vad det gäller matchfixning. Men problemet är ju att alltså, tar du bort spelbolag och att du kan spela, då kommer ju bara den illegala spelverksamheten att växa. Så folk gör ju sådana enorma tankevurpor på grund av ignorans och okunskap vad det gäller det här ämnet. Jag vill bara vara så här, extremt tydlig med det. Att alla licensierade bolag, inklusive det statliga då, de jobbar ju tillsammans aktivt emot det här. Men det som händer liksom i den illegala spelbranschen, det är ju det vi ser med Pavel Cibicki och i andra stora matchfickningshärver. Så viktigt för mig att säga, att hålla isär liksom illegalt spel, spelberoende och de spelbolag som finns på marknaden idag, de som faktiskt har en licens. Mm. De måste förhålla sig till vissa regler och till exempel måste de vara med i de här globala nätverken vad det gäller matchfixning. Så.
Ja, men absolut, väl rutet, Thomas. Jag hoppas också att Pavel Cibicki mår bättre. Vad det lider.
Ja, alltså mår bättre och hoppas att han har folk runt sig. Det är det viktigaste i det här.
Ja, och i och med det.
Jag tycker också att straffet är jävligt, jävligt hårt för en spelare som uppenbarligen haft problem. Det borde man kunna prata om också.
Jag sa att vi skulle tillbaka till Italien.
Jaha.
Och det ska vi.
Vad tänker du på?
Nej, men du
ja,
du har suttit här.
Last minute.
Du har suttit här under morgonen och talat jävligt passionerat och engagerat om vad som händer i Salernitana.
Mm. Det är ju en situation som är långt från önskvärd för den italienska fotbollen som försöker hitta tillbaka, det vill säga kaossituationer. Och det har ju varit ett 2000-tal som har varit tufft. Alltså anseendet har inte direkt vuxit under åren med spelskandalen, matchfixningen, Calciopoli plus en massa andra grejer. Och inför den här säsongen hade vi en... Ja, men på förhand ganska rörig situation vad det gäller Lotitos ägande av både Lazio och Salernitana. Man fick uppskov att sälja Salernitana i och med att du inte får äga två klubbar i Serie A fram till den 1 januari. Då ska du vara på plats med en ny ägare. Och Lotito får inte finnas i närheten av en styrelse. Och han får förstås inte heller äga. Nu är vi, vadå, 2 veckor bort till 1 januari. Och... tidsfristen att
fina tidsfristen.
Ja, tidsfristen löpte ut vid midnatt att utan att skicka in 5% av det som var den totala summan att köpa Salernitana. Ingen betalade 5%. Det har funnits intresse framförallt från 3 olika fonder.
Få lite alla flashbacks till Manenti och Parma och tidsfrister som börjar ticka.
Absolut.
Och nu måste ett förslag fram.
Italienska tidsfrister.
Och så dök det upp något slovenskt post, vet du, brevlådeföretag.
Ja. En piemontesisk fond har lett då, har verkat vara den mest troliga att ta över Salernitana. Men de presenterade inte några 5% vid midnatt, utan nu kom man in i en fas som beskrivs av rubriken i Corriere dello Sport som offerta last minute är det enda som kan rädda Salernitana. Och jag pratar om att rädda, för vad händer då den 1 januari när ingen har köpt klubben? Jo, de utesluts.
Och vad händer då? Blir det ett lag som får vila?
Då står vi inför ett scenario där ett lag helt enkelt får vila varje söndag.
De är 19 lag nu. De skulle vara 20. Men om någon konstig jävla logik så har det blivit 19. Så varje jävla omgång ska ett lag stå över. Det är så jävla dumma i huvudet italienarna. Alltså. Det är fan sanslöst. Alltså, hur jävla idiot de är.
Ett lag vilar.
Varje helg ska ett lag vilar. Det är det bästa de har kommit på.
Och jag menar så här, när det är 2 veckor kvar, man har haft hela våren på sig, ingen har betalat de här 5%. Det finns fortfarande, du vet, det rapporteras om någon fond och något slags intresse och så vidare. Men det är 2 veckor.
Stryker vi då resultaten mot Salernitana?
Det är ju det också.
Det är Romas bästa
vad
resultat.
Vad gör vi? Det är uppe i Corte Federale just nu. Det liksom diskuteras på högsta politiska ort om detta. Vad är det som händer med resultaten och så vidare? Men allting talar ju för att det stryks. Och ett lag står över. Så vi är ju i Serie B-situationen.
Men då undrar jag, vad är liksom snacket och prognosen kring Salernitana? Upphör de att existera som klubb? Ja. Eller är det liksom deras Serie A-licens?
Det finns massa olika
som
scenarier.
Som försvinner och att de då liksom flyttas ner? Eller?
Ja, det är en massa olika scenarier. Det kan vi ta lite senare om vi närmar oss där. Men nu är vi 2 veckor och rubriken är offerta last minute. Last minute offer eller ingenting. Och
vad tror du vi, alltså, vad pratar vi för pengar?
Jag vet faktiskt inte exakt hur mycket.
För Italien, alltså, tjackade inte Ferrero och köpte väl Sampdoria för en euro?
Ja, exakt. Nej, men här pratar vi om riktiga pengar. Jag vet inte exakt, det spelar inte så stor roll.
Samparini skulle väl också ha en symbolisk summa när han släppte Palermo.
Men det är ju inte en miljard liksom, utan vi pratar ju några hundra miljoner här för att ta över klubben. Och jag menar, problemet här är Lotito, han vill ju också ha de här pengarna. Alltså, hur långt är han beredd att gå? Hur mycket kan han gå ner? Så du märker ju, vi sitter liksom i en situation där Lotito är inblandad.
Men jag tänker så här. Alltså nu är det offerta last minute.
Yes.
Alltså nu är ju alla bud som dyker upp, som på något sätt är konkreta, kommer ju övervägas.
Tas i beaktning.
Ja, de kommer tas i beaktning. Ska inte du lyfta luren, ringa Anders Ström, som väl måste vara din mest förmögne vän, och säga, om du liksom går in med köttet här, med steken.
Kliver jag in så.
Så styr jag upp det här.
Ja.
Och så ta liksom...
På riktigt hade jag ju
styrt upp det. Anders Ström, alltså ni blir någon slags liksom brain trust.
På ett villkor.
Och så får du sätta organisationen.
Ja, på ett villkor. Det här
kommer
ta lite tid.
Och så rattar ni Salernitana.
Ja, Ström.
Ja, Ström blir ju...
Duo, liksom.
Alltså Ström blir ju...
Men du vet,
vad heter det? Chang.
Ja.
Alltså, the money man.
Ja. Jo, men du vet, italienarna
du
är, de vill ju se, ja, jag vet, men de vill ju se il presidentissimo på plats. De vill ju ha honom där minst 3-4 gånger, och det är väl där någonstans det ska.
Ja, men det
han
har, se, det hatar väl inte Ström?
Nej.
Det är med, pipa ner nej, till Stadio Arecchi, vinka, visa upp sig, och sen så ska han ändå se något travlopp med Olen.
Det är sant, alltså i vår kommer väl det italienska derbyt.
Du sätter ju Borrell på en position.
Sätter ju honom som pressansvarig. Alltså han får ju något skrivbord.
Du menar att han inte ska liksom ha någonting med sportcheferiet att göra?
Nej. Nej. Alltså verkligen inte. Ja. Däremot så kan, vet du vad han får vara? Consulente di mercato. Han får ju liksom vara någon slags konsult. Okej då.
Mm. Så vilka mer involverar du? Tar du med dig?
Nej, men Olen ska ju in på något sätt. Jesper Hoffman, oraklet ska in på något sätt. Och sen så
Fantomen?
Måste få in Fantomen, definitivt.
Involverar du? Han scoutingchef?
Teknisk direktör tror jag han får bli.
Okej.
Okay. Så han kommer ju med på ett hörn såklart. Kikar ju faktiskt på konsiljär Kortsök här också.
Hedersledamot
i styrelsen, luddig roll, julkalender Salernitana 2022. Han glider runt i Salerno och berättar historier.
Buon Natale.
Det är ju en fantastisk uppsättning här med människor, eller hur?
Ja, Tony Bacci
ska in. Han gillar ju också att vara utanför Salerno, alltså ut på Ischia och där. Det är en favoritresmål för honom. Så, ja, men Tony Bacci kanske sköter kosten.
Ja, exakt. Ja. Exakt. Vem alltså tränar staben?
Ja, det blir Prandelli till att börja med liksom, för att styra upp det.
Okej, det här tänker vi inte svenskt.
Nej, definitivt inte. Alltså, svenskt, alltså, du hör ju vilka jag har runt mig här. Men i tränarstaben blir det definitivt Prandelli som kommer in. Eller vadå, hade du någon uppsida?
Ja, men det är väl sur.
Coach alltså, Doggy kom inte in här.
Jag förstår sannoliken att du liksom vill förverkliga då att du ger det här till Prandelli.
Ja.
För att det är, liksom, det är din gubbe och så vidare. Men skulle inte även Prandelli må bra av en Axén, en Axén i liksom staben?
Lockar hur du säger det. Ja. Det rycker i baguetten så att säga. Jag har ju hela ungdomssidan är ju liksom redan klar. Det är liksom Charlie Lidholm och Marcus Rinvall, Görhed och Måns och gänget. Liksom. De ska ju rätt in här. Så att jag har en totalbild över hur organisationen kommer se ut liksom från pojkar, flicka 8 och uppåt. Är du med?
Tar du med dig Kimpen?
Nej, men jag tänker så här, någon måste ju någonstans ratta skutarna hemma, och det är en ganska stor skuta idag att ratta, så att du får ju kliva in och programleda hockey, Toto Fam, och samtidigt liksom sköta allting runt där.
Ja, ja, det kanske där det faller.
Ja, jag vet inte.
Det är kanske där det faller.
Ja, vi ska kika på
liksom långdragna...
Eller blir det Kim då som får liksom ratta alltihopa kring det?
Alltså han är ju superproducent.
Ja. Ja, och numera också liksom in i studiovärmen. Ja.
Och jag tycker att du ska skicka ett bara liksom så här, ett lätt sms som gläntar på dörren till Ström. Mm. Imorgon ska du och jag käka julbord. Då ska vi
första värvningen.
Ska vi se vad han liksom så här, vad han har svarat.
Första värvningen.
Ja, men om du säger alltså, 200 miljoner räcker ju. Mm. 200 miljoner räcker ju.
Ja. Första värvningen. Det blir ju Marpan. Ner till solen i Salerno.
Han tackar nej.
Nej, men det kommer han inte göra. Ner till solen i Salerno, liksom värmen där nere. Det blir ett härligt omhändertagande. Det blir lägenhet vid kusten. Det blir solterapi där nere. Och det tror jag. Jag tror att havet, solen, möta våren i Salerno, det kommer göra honom gott. Det kommer göra honom till legend.
Vad gör du och Borrell och övrig sportslig ledning med Ribéry?
Han skickas ju dir.
Rivs.
Ja, det rivs direkt. Spelar ingen roll vad det kostar. Det får vi liksom bara ta. Vissa saker styrs upp.
Det här är för München.
Det här är för München. Det här är för München. Exakt. Din lilla jävla fransk
skiter i vad du gjorde i Fio sen. Det här är för München.
Vad gjorde han där då? Nu vet ni om det. Vi är sponsrade av Lace Laboratory. Ni vet, sköna underkläderna, spetstrosorna som passar vid precis alla tillfällen. Varje storlek stretchar upp till 150% av den ursprungliga storleken. Så väl den som din flickvän, din älskarinna, vem du nu vill ge bort till. Vi vet att det är 97% män som lyssnar på Toto Balotto. Så vi vänder oss framförallt till er i dessa jultider. Och på tal om jultider då, så har Lace Laboratory nu tagit fram den perfekta julklappen till henne. Målet borta på Lace Laboratory är att skapa de perfekta trosorna som passar vid alla tillfällen och alla tjejer och alla smaker. Och som kan köpas till ett rimligt pris med också en stark kvinnlig community i ryggen. Det är bara trosor, det är ingenting annat. Så skäm bort din tjej och överraska henne med en helt ny uppdaterad trosgarderob. De kommer givetvis bli hur glada som helst. Det är www.lacelaboratory.com. Det är 15% på hela ordern exklusivt med koden TB15. Fundera inte, tjacka er julklapp till er tjej redan idag. Vi säger stort tack till Lace som är med och möjliggör Toto Balotto.
Toto Balotto är som ni vet sponsrade av C More. På söndag så går fotbollssöndag Europa-året i mål. Och vi gör det med en riktig smällkaramell från San Siro. Det är Milan mot Napoli. Och fotbollssöndag Europa-studion öppnar som alltid 20.00. Ni vet att ni med GOAT-abonnemanget ser all fotboll från Serie A, all fotboll från La Liga och i februari all fotboll även från Champions League. Man kan med koden VIP-TOTO pröjsa för detta 149,50 i 3 månader. Och det är dessutom utan bindningstid. Så gå in på cmore.se/sport. Hitta rätt, hitta GOAT-abonnemanget. Klicka i koden VIP-TOTO och då får ni dessutom allt annat som mått och gott från C More, filmer, serier, dokumentärer, men framförallt den nya Beck-filmen som har premiär på juldagen. Mm. Den kommer inte jag missa.
Nej, men ska inte du och jag göra, eftersom vi älskar Beck så mycket, ska inte du och jag ta in Anton Elin? Ska vi inte bara göra slag av saken och göra ett Beck-avsnitt? Alltså bara chocka.
Men det kan vi absolut göra.
Ja, det hade varit kul.
Det gör vi. Mm. Men till dess så säger vi fortsatt tack till C More för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack.
2 korta saker från veckan som varit. Nu kommer han. Kevin De Bruyne.
Mm.
Det är våras för Kevin.
Fram till nästa skada. Boxing day. Kallt och jävligt. Lilla ljumsken.
Nej, men alltså Citys totala asfaltering av Leeds var ju ändå häpnadsväckande att följa här i förrgår. Såg någon twittrade väldigt roligt att Manchester City hade fler skott på mål i den matchen än vad Tottenham hade under september månad.
Mm.
Det säger en del om Tottenham september, men också Citys match mot Leeds där man till och med kostade på sig att vila en del spelare. Sterling satt på kvisten, Gabriel Jesus satt på kvisten. Alltså det var Ruben Dias togs ut när segern var klar. Det var ju verkligen ett City som gick på liksom halvfart. Ändå såg de ut som, jag vet inte hur många kristallkronor. Det var en jävla insats, men framförallt så kändes det som Kevin De Bruynes första match den här säsongen som Kevin De Bruyne. Alltså jag har gått och väntat på när ska han växla upp, eller är det någonstans början på någon slags slut vi ser här? Jag vill ju inte tro det. Jag håller ju KDB oerhört högt. Och jag tycker att med det där skottet han bara liksom... Alltså, det är ett
Super av de, Mac. Nej,
men, eller hur? Ja. Alltså det är så här, serietidning så är det ju liksom det, så är det ju raketer och eld och boom, bang, pang.
För yngre lyssnare fattar ingenting.
I nätet. Nej men fan, det var fint att se. Det har varit ett...
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.
Par intensiva Premier League-veckor här och dagarna som följt här. Jag vet inte riktigt vad man ska säga. Jag tycker Arsenal gjorde en otroligt bra match igår mot West Ham. Kanske
samtidigt som man inte ska dra några växlar.
Insats.
Absolut, man ska inte dra några växlar överhuvudtaget vad det gäller Arsenal. Känslan. Sen är det positivt, men fortsätt ha ännu mer kontinuitet i det här projektet så kan vi börja dra lite växlar framåt februari.
Det är väl det som är problemet med klubbar som Arsenal, med klubbar som Milan, med klubbar som Manchester United.
Absolut.
Att man har haft så stora framgångar så relativt nära i tid att det räcker med 2-3 raka segrar eller en eller två jättebra insatser för att man ska ta alldeles för liksom stora ord i munnen. Man ska dra alldeles för stora växlar på 90 minuter eller 180 minuter för att det är så lätt att liksom jämföra Arsenal med Thierry Henrys Arsenal eller Mesut Özil och Alexis Sanchez Arsenal. Alltså det är så här, nej, man måste se på Arsenal för vad det är. Man måste se Manchester United för vad det är. Det är inte Sir Alex ligatitlar och Champions League-finaler.
Exakt.
Man måste se Milan för vad det är.
Det är inte Berlusconi och så vidare.
Nej. Men insatsen igår mot West Ham. Bra. Mycket bra. Mycket bra. Avslutningsvis så såg jag en dokumentär eller krönika eller vad det nu var. En timme om Italiens EM-guld filmat inifrån. Som ligger på Netflix. Jag vet inte om, har du sett den här? Jag tror att den bara heter liksom Azzurri.
Där fladdrar förbi sådär. Jag har inte riktigt omfamnat den här typen av dokumentärer. Jag vet inte varför. Jag är lite rädd för den. För att det känns som att saker
och ting kan falla. Du tänker alltså sådana typer av dokumentärer, typ så här All or Nothing.
Yep.
Och,
ja, exakt. Jag har problem med dem. Jag kan inte riktigt sätta fingret på. Alltså, jag har ju såklart börjat titta på flera, men det är någonting... Nej, jag vet inte.
Nej, men då...
Vet du vad det är? Jag tror. Att jag hatar den moderna fotbollen bara mer och mer.
Ja.
Det är
inte gamla skolan här.
Nej, men alltså jag kollar gärna på en dokumentär från 80-talet, 70-talet, alltså där.
Ja.
Sindelar, gör en dokumentär om honom. Jag kastar mig över den.
Ja, då får vi backa länge.
Ja, får vi backa bandet lite med så här gamla bilder på rörligt gärna när han firar framför Adolf Hitler. Alltså, ge mig.
Anywho, det här är inte så mycket all or nothing-grejen.
Nej.
Det är liksom ingen berättarröst. Det är inte massa avsnitt som ska bygga någon slags handling.
En timme.
Som ska vända sig gentemot folk som kanske inte är så fotbollsintresserade.
Men det kan mycket väl göra så att jag avsky två personer i italienska landslaget. Jag pallar inte riktigt.
Nej, jag köper det.
Är det några så som sticker ut där, eller? Bonucci till exempel.
Nej.
Oerhört oskön på allt rörligt som liksom har filmats med honom off pitch.
Ja. Han kan vara väldigt bortklippt för att han figurerar väldigt, väldigt lite.
Förmodligen.
Alltså han är ju med såklart i bilderna.
Nicolò Barella syns
Barella,
mycket.
Eller? Ja, han syns mycket.
Jag bara gissar mig fram till.
Han syns mycket.
Donnarumma en del.
Donnarumma syns mycket.
Ser.
Väldigt mycket.
Du, jag kan ju den här dokumentären.
Oväntat mycket speltid på Pessina.
Okej, men han är lite solig.
På ett sätt är det väntat att han får mycket speltid, men på ett sätt väldigt oväntat sett till vilken roll han har i laget.
Jag försöker liksom tänka mig hur den italienska truppsammansättningen såg ut.
Men om du tänker rent generellt, vem är liksom ändå ganska given att snacka mycket?
Nej, men så här, Chiellini ska ju prata mycket.
I en trupp, vem har liksom lättast till
ordet,
att låta munlädret gå? Det är ju såklart reservmålvakten.
Ja, jo såklart. Ja,
så att Sirigu får ju väldigt mycket såklart speltid.
Väldigt omtyckt också ska jag säga.
Väldigt omtyckt, men han säger oerhört lite allt han säger.
De hade Gazzetta Awards igår och då vann ju, Barella vann ju någon slags pris för att han hade ju inför den typ italienska kongressen liksom, nere i Rom när de skulle fira, suttit då i den officiella Armani-kostymen med ett par solbrillor dyngrak och typ sovit. Det vart ju liksom den stora snackisen i somras när de kom hem. Men givetvis bara hyllad för det.
Ja.
Alltså dyngrak/bakis ska sägas.
Ja. Han firar hårt.
Ja, och då var det ett par gubbar som kanske ska jämföra med Toto Balotto i Italien. Lialto Goll. Tre killar som de härmar lite mer. Men de gör också podcast och jobbar mycket fantasy. Så att det är väl någon slags ihopslagning av
Toto Balotto, Dob och Gurra.
Ja men imitera. Typ, ja, men exakt, där har du. Om vi skulle slå oss ihop så blir det Liat och Goll i tre killar och de höll i det. Så att deras specialpris då, någon slags hederspris, gick till Nicolò Barella och liksom scenerna som utspelade sig när han satt till synes helt borta med solbriller på.
Ja men snyggt.
Framför liksom hela den politiska eliten och liksom 40 miljoner italienare som kollar på tv.
Mm. Underbart. Jag kan i alla fall rekommendera den här timmen. Det var ändå liksom så här, det var väldigt mycket inside och det är väldigt mycket från Coverciano och man får liksom en bra recap koncentrat timme av Italiens liksom sportsliga månad som ledde fram till det här guldet. Det i alla fall skulle vilja avsluta med och som jag liksom så här bar med mig från det kommer ju givetvis från vem? Från staben?
Vialli.
Nej. Vialli avslutar med en jävla fin, det kanske inte är en dikt. Jag är för dålig på italienska för att höra om det är så här fraserat som en dikt.
Jag ska säga,
eller om det bara är liksom ett
jag tror
ett
att det
stycke,
är brand.
Prosa.
Ja.
Jag tror snarare att det är liksom
ett stycke prosa.
Snarare än när liksom Tord Grip vecklar ut Karin
Boyes. Det hade varit jävligt fint om man läste liksom Dante på vulgär latin i ett sånt läge. Och det skulle ju aldrig en svensk komma undan med. En timme om VM-bronset 94 och vi läser typ Strindberg. Limpar glider in och läser Strindberg i 10 minuter. Det hade inte funkat, men i Italien funkar det ju.
Ja,
alltså 15 minuter.
Tar du inte med dig Limpar ändå till Salerno?
Ja, jag tar med mig Limpars brorsa att sköta planen på Areke. Det är vad jag gör. Dammar av hans gräsklippare och så åker vi ner.
Bosse.
Han får ju någon slags hedersmedlemskap i klubben. Så liksom, han får ett torg uppkallat efter.
Han kan få bli Greklands liksom,
Greklands
scout.
Korre. Ja, absolut.
Scoutansvarig för Grekland. Ja. Hur som helst, tillbaka bara till det jag skulle avsluta med. Vialli läser ett fint stycke i slutet. Det var lite så här. Ja, men, vad en vinnare är.
Ja.
Och vilka som förtjänar segern. Det läser han innan finalen. Han fyller år. Det förstörs lite av att liksom reaktionen blir la 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 la,
la, la. Det är sats i Italien, ja. Tyvärr.
De har även en jävla fäbless för Insignias napolitanska musik.
Ja, men det var ju också
så de har
inför
ju en låt de spelar. Ja. Och hela truppen, alltså allt från kocken till liksom, ja men, siste gubbe kan ju hela den här låten utan till, och den spelas precis hela tiden, innan och efter, och det är på flygplanet och i omklädningsrummet och i duschen, och det är otroligt vad de spelar den här jävla låten, som givetvis är jättedålig, men man förstår, det blir en grej, det blir en intern grej. Skitsamma, det jag tog med mig verkligen, och som jag kommer liksom, alltså jag känner så här, det här kommer jag tänka på, det här kommer jag uppskatta och liksom minnas och gå tillbaka och kreditera honom för, att jag numera ska liksom alltid påminna mig själv om. Vem kom med en sån insikt, tror du? Från staben. Givetvis Daniele De Rossi.
Ja.
Som då förklarar, jag menar, han sitter där, han har vunnit VM-guld. Han liksom, alltså,
till och med typ glömt bort att han var i staben.
Ja, jo, men det är väl inte så konstigt. Alltså,
också en luddig roll. Han men det var det som var hela grejen.
Han dök ju in väldigt, alltså, liksom, kort in på.
Det Mancini gjorde, och det väl, kan man väl också liksom komma ihåg som ett vinnande koncept. Lite det Jan Andersson liksom var inne på, att han vill liksom ta in Lasse Lagerbäck ändå tidigt för att så här brygga över. Alltså han vill ha in bra folk. Men det Mancini gjorde var ju att ta det till liksom nästa nivå. In med folk som har vunnit. In med folk som har varit med i vinnande lag. Mm. De ska ingå i den här staben. Mm. Och så vet vad som krävs.
Plockade ju in De Rossi, Lombardo, Gianluca Vialli blev ju liksom... Ja. Blev han officiellt assisterande förbundskapten? Nej.
Nej, det tror jag inte.
Om Mancini hade varit avstängd, hade Vialli stått i tekniska då? Kanske. Men då pratar i alla fall De Rossi, som har vunnit VM-guld och har gjort liksom det han har gjort på en fotbollsplan, att... Det handlar inte, alltså när man är med under ett sånt här mästerskap och när man är så liksom tajt sammankopplad och när man blir så tajt sammanknutna och sammansvetsade under en tid, det handlar, alltså den största segern är inte liksom det man gör på fotbollsplanen. Det handlar inte om fotbollsmatcher som antingen vinns eller förloras, utan för mig och för alla oss på den här nivån, och liksom den största segern av allting, och det som allting i slutet av dagen kokas ner till, det är att vi kan sitta vid ett bord efter middagen och bara liksom i varandras närhet vara med varandra och uppskatta det vi gör. Ynnesten att få göra någonting som vi tycker är det roligaste som finns och det viktigaste som finns, att vi får ägna oss åt det. Och då mellan raderna så läser jag in i alla fall att han liksom så här, han bedyrar verkligen det fina i det, för att han också vet hur många miljoner, miljarder människor som inte har det så, alltså som inte får göra det, som måste ägna hela sina liv åt att göra grejer de kanske inte tycker är kul, för att de måste. Det är liksom det och att det är så här, det är så litet men så enormt att få göra någonting man tycker är kul och att få göra det med människor man tycker om. Det fick mig att tänka på dig, och det fick mig att tänka på Kim och oss och Toto Balotto, att liksom så här, att få göra det här varje vecka och månader och år. Alltså, man ska nog komma ihåg vilken jävla liksom ynnest det är.
Mm.
Och hur otroligt lyckligt skattade vi är, som får sitta och göra det här.
Mm.
För att någon gång kommer det ta slut.
Mm.
Förhoppningsvis inte på bra jävla länge. Mm. Men någon gång kommer det ta slut. Någon gång kommer man göra något annat. Någon gång kanske man är i en situation där man känner där, precis där och då var det som bäst.
Mm.
Och det säger det också, precis när man sitter mellan matcher, det behöver inte vara på en slutsignal, man har tagit liksom en tung seger och avancerat i en turnering. De mellan matcherna, man vet inte hur det kommer gå i nästa match, och det är lite skitsamma hur det gick i senaste matchen. Men att vi får sitta runt ett bord, människor man tycker om, och bara liksom vara i det här, det är de bästa stunderna. Det tycker jag var, det var kanske inte 5+ återgivet av mig. Men budskapet, det struck a note.
Mm. Jag vill höra De Rossis egna ord samtidigt som jag liksom rycks med i stämningen och fyller i bara med att det är otroligt att vi gör den här podcasten. Och nu när vi ska stänga ett år återigen med Erik Niva, vissa traditioner är som de alltid har varit. så känner jag extra kärlek, dels till allt det här, det som du säger, men också till alla som är med och lyssnar. Nu blir det som ett så här, säsongsavslutande segment här. Men vi har lite kvar. Det är Pelle Kortsjak, det är Erik Niva och det är Boxing Day fotboll.
Visst.
Men
och det är inte bara
jag känner
dig...
en stark kärlek till alla som lyssnar också och som gör det här möjligt.
Exakt, och det är inte bara dig och Kim som jag gör den här podden tillsammans med, utan det är ju framförallt som du nämner, alla er som lyssnar. Så att,
shout out Micke Ander också.
Känn er träffade. Det här gör vi tillsammans och det är en jävla fin stund vi upplever här och nu. Med det sagt så kanske vi ska avsluta med den där napolitanska låten som jag nu har tappat titelnamnet på. Jag kan ta reda på det, så rullar Kimpa Wirsén igång den.
Hela EM började ju med en scen och att Insigne, var det Immobile, någon till stod på och rappade.
Ah.
Och det var den napolitanska och Insigne, han fick in den till omklädningsrummet. Så som Micke Lustig fick in musik i Janne Anderssons i omklädningsrum också. Det blev en stor grej. Och,
värt att ta med sig också är ju Roberto Mancinis matchgenomgångar. De kanske är superhårt nedklippta och egentligen var 58 minuter. Men man får känslan av att han snabbt som fan bara skriver upp startelvan på det här blädderblocket. Och sen så är typ det enda han säger: grabbar, ni vet varför vi sitter här. Det är för att ni är bra. Det är för att ni är bäst. Vi kommer ha en bra match idag. Tänk bara på det här. Och så är det liksom, det är någon detaljgrej mot Österrike. Att de är som allra bäst när de vinner bollen i den här ytan. Så var verkligen påkopplade där och där och där. Och mot Belgien så är det liksom, tänk bara på den här grejen med Kevin De Bruyne. Eller mot Spanien, tänk på den här, i den här ytan. Men sen så är det bara liksom så här: men hej, ni har fantasin. Ni har förmågan. Ni spelar den här matchen för att ni är bäst. Ni vet vad ni ska göra. Glöm inte att njuta. Jag tror på er. Vi tror på er. Ni har alla verktyg i lådan för att göra det här.
Kör.
Kör. Alltså det är så jävla enkelt. Ja. Det är så jävla enkelt.
Säger en del om ledarskap och ja, Nagelsmanns få principer och allt det där.
Otroligt. Underbart. Hörrni, ha det så jävla bra till dess att vi hörs igen på måndag. Ha en jävla trevlig helg och ta hand om varandra.
Ta hand om varandra. Glöm inte bort vår julkalender som går i mål också tillsammans med Pepsi Max. Man kan vinna jultröjor, snowboards och givetvis Pepsi Max flak. Det är bara gå in på vårt Instagram. Så kanske ni avslutar året med att vinna fina priser från Pepsi Max. Glöm heller inte bort att vi på Nakata har släppt vår enligt Gusten, vår fetaste kollektion någonsin. Sitter här med en No Totti No Party-tröja bland annat, men det finns många olika alternativ. Och när jag säger alternativ så menar jag det verkligen. Dels som motiv, men också att man nu kan välja par olika färger på sweatshirt. Man kan välja t-shirt med det motivet. Så passa på nu, last minute som det är. Inte bara offerta last minute, utan också last minute julklappsköp. Som sagt går vi ut på napolitansk sång, Gusten. Och jag har taggat igång mig själv vad det gäller offerta last minute. Jag ska mässa ström
nu. Du ska mässa ström nu.
Ja.
Bra.
Ska jag göra det.
Hej!
Ciao tutti.
Ciao tutti. Sa come gira Madrid, un cornetto e cappuccino, una zuppa e latta quantità. So pena la me, ma che tenga vere, si può che sti pupette mi mangia come frugioi, non me ne importa sì, na poche scoppie, si che sti pizza fritta, caramella zuppa me. Ma guala! Come grida la bilancia quando a volte poi ci salto su. Ma vacananza pure si tenga panza, meglio non mi sostanza che stacchino con a te. Ma guava dieta, mi piace nel pulpetto, mi piace a cotolette, e ci mangia di quattro. Da bere, e io farei nemico, mo mangi, mo beva, ammura.
pompette, me piace la cotolette, oggi mangiate quattro, tengo fammi son che sette, con sole notte, questa è casa vostra, chiamatemi per festa, una mezz'ora e